Vilken roll ska AI spela i vår framtid och i de samhällen som vi vill bygga? Vad gör det med vår mänsklighet? Hur definierar vi oss själva?
Äntligen! Och varmt välkommen tillbaka till AI för ledare. Och anledningen till att jag säger äntligen är för att det här är ett avsnitt som jag har velat spela in länge med min fantastiska kollega Franziska Hoyer. Och Franziska, eller Franzi som vi kallar henne, är inte bara våran nyutblivne Head of Responsible AI, utan hon är framför allt co-lead på det vi kallar Natural Language Understanding och har varit med och drivit utvecklingen av den svenska storskaliga språkmodellen GPT-SV. Så självklart i dagens avsnitt ska vi kanske prata om det hetaste inom AI-världen, det vill säga storskaliga språkmodeller eller Large Language Models, LLM. Vi ska prata om vad de betyder för teknikutvecklingen och varför det är så viktigt för Sverige och Europa att ha också kompetens inom utveckling av språkmodeller. Vi kommer att prata om utmaningar, inte bara när det handlar om att utveckla AI-modeller eller machine learning-modeller, utan framförallt då large language models när det handlar om data, infrastruktur och vikten av kompetens. Och vi ska prata om kopplingen till kultur och den japanska författaren Kazuo Ishiguro och Klara och solen. Franziska, det är så roligt att ha med dig här. Och det känns också lite märkligt att kalla dig Franziska, för att du är ju alltid Franzi för alla oss i organisationen. Så för dig som lyssnar, så när vi säger Franzi så menar vi Franziska Hoyer. Varmt välkommen till AI för ledare.
Tack så jättemycket för inbjudan.
Det här avsnittet är, jag skulle vilja kalla det ett folkbildningsavsnitt. För att det är en av de sakerna som vi gör på AI Sweden, det är verkligen att demystifiera AI, försöka hålla det svenska ekosystemet uppdaterat, och det vi ska prata om idag är nog kanske det absolut mest aktuella som finns nu i världen, skulle jag kalla det. Vi ska prata om stora språkmodeller, det som vi kallar large language models. Vi ska prata om GPT-SV, den svenska språkmodellen. Vi ska prata om datautmaningar och interdisciplinära team, eller vikten av interdisciplinära team. Så Francis, jag ser ju så mycket fram emot att höra vad du har att säga om detta.
Ja, jag ser fram emot samtalet.
Så du är ju alltså, först och främst så är du ju, har du doktorerat i historia. Så vi måste någonstans börja där. Hur hittade du till AI, eller hittade AI dig?
Ja, det kan man kanske säga, att AI hittade mig i en tweet. Som du säger, jag är i grunden historiker. Och jag har haft en ganska klassisk akademisk karriär fram tills att jag disputerade i början av 2021, och min fokus då var på tidigt modern historia, alltså tiden mellan 1450 och 1850, ingen AI i sikt då. Och i slutfasen av min avhandling snubblade jag över en artikel i Nature via Twitter. Och den här artikeln byggde på machine learning och särskilt ansiktsigenkänning. Och jag hade ingen aning vad det är egentligen. Och i den här artikeln påstod författarna att det finns ett kausalsamband mellan en nations välfärd och graden av tillit i samhället, och att det ökade över tid. Och den här graden av tillit analyserade författarna med hjälp av machine learning och det som då kallas för emotion recognition software. Och som data använde de sig av historiska målningar. Och när jag läste artikeln tänkte jag, oj, de kanske borde ha pratat med en konsthistoriker eller en historiker. Inte bara för de använde sig av historisk källmaterial som data, utan också för metoden med ansiktsigenkänning, eller just emotion recognition, bygger på ett antagandet, eller bygger på antagandet att det finns universella och oföränderliga mänskliga känslor som man kan se i ansiktet. Och den här teorin, den har motbevisats av bland annat historiker under de senaste åren eller decennier till och med. Men trots den här kritiken blev jag jättenyfiken på själva teknologin som användes och möjligheterna att använda sig av den här storskaliga analysen för för material och data. Så jag började att fördjupa mig i AI efter disputationen, gick kurser, besökte konferenser och så vidare. Och en sak som verkligen slog mig där var att i alla sammanhang betonades att AI byggs på historisk data och att AI har potentialen och redan idag faktiskt förändra våra liv och våra samhällen. Men trots det hittade jag inte så många historiker som jobbade inom fältet, och då tänkte jag mig, ja, men det är kanske någonting jag kan ändra.
Och det har du ju verkligen gjort genom att vara med i teamet och genom att lyfta dels vikten av humaniora i den här AI-utvecklingen och teknikutvecklingen. Mm. Men också lyfta in då AI i humanioran. Mm, för det är verkligen det här växelspelet, eller att vi ska försöka lära oss av varandra. Och det återkommer vi ju hela tiden i alla samtal i den här podden, av att vikten av att vi försöker lära oss av varandra över discipliner. Mm. Så vad skulle du säga, att från en bakgrund i historia, hur har det påverkat ditt synsätt när du tittar på AI och liksom potentialen av i den här tekniken att forma samhället?
Som historiker ser jag AI inte bara som en teknologi, utan som ett socioteknologisk, kulturell och historisk fenomen. Och det betyder egentligen att jag är minst lika intresserad av hur till exempel en språkmodell fungerar, som jag är intresserad av att förstå hur vi människor tänker kring AI, hur vi interagerar med AI och hur vi i samspel med en teknologi som AI formar världen omkring oss och hur vi formar vår förståelse av oss som människor och vår plats i världen. Alltså det är sådana klassiska humanistiska frågor. Vad är en människa? Vad är vår plats i världen? Och hur förstår vi oss själva i den här världen? Och sen såklart som historiker är jag alltid intresserad av hur förändras det över tid? Jag kan försöka vara lite mer konkret kanske. Så om vi tittar på den här pågående ganska hetta debatten just nu om antingen AIs oändliga potential att förändra i princip allt, till den här diskussionen kring så kallade existentiella risker. Som historiker ser jag på de här debatterna med en viss lugn, skulle jag säga. Det är inte första gången att människor överskattar eller underskattar en ny teknologi, samtidigt som man överskattar eller underskattar människornas förmåga att också utvecklas och förändra. Och här tycker jag det är så otroligt spännande just nu att säga, de här debatterna säger mycket mer om människorna och syn på människorna än om de faktiska implikationerna av den här nya teknologin.
Och vilket känns väldigt betryggande när du som historiker säger det i den här debatten. Och nu då på AI Sweden så är du, man kan säga att du är ansvarig för relationen mellan två väldigt viktiga teknologier. Dels då såklart AI och språkmodeller, men också språkmodellernas relation till språket. Så som vi kommunicerar, så som människor har kommunicerat och all den historiska data och de texter som vi har. För du är ju co-lead på det som vi kallar Natural Language Understanding, där vi har tillsammans med en konstellation av andra forskningsgrupper, så RISE bland annat, VASP då, eller Vara Media and Language, och även akademin, eller vår svenska akademi, har investerat för att bygga en storskalig språkmodell då, som vi kallar GPT-SV. Så vad innebär din roll på AI Sweden som co-lead för NLU?
Delvis betyder det att jag ansvarar för programverksamheten och samverkan då med olika, ja, vad vi kallar för behovsägare eller stakeholders. Och vi har ett ganska stort projektportfölj där vi adresserar olika utmaningar inom den här teknikutvecklingen. Allt från datafrågor, evalueringsfrågor till de mer sociala och kulturella implikationerna av det arbetet vi gör. Så det är en stor del av mitt arbete. Och sen innebär det också att bygga nya projekt och bygga nya samarbeten, och du nämnde redan det här interdisciplinaritet, och det är en del av det arbetet som jag har drivit.
Mm. Och hur ser ditt team ut? Vad behöver man för kompetenser?
Ja, det är en bra fråga, för det är en ganska Alltså det är ganska typiskt för hur vi fungerar på AI Sweden, att vi samlar den kompetensen och de delarna som vi behöver för att bygga, i det här fallet, artefakter från ekosystemet. Och du var redan inne på att vi har det här samarbetet med RISE och med WASPs media- och språkarena eller forskningsarena. Om vi tittar på själva NLU eller Natural Language Understanding teamet, då är det i dagsläget 8 anställda på AI Sweden. Och det är research scientists, senior research scientists, data managers och utvecklare. Sen har vi det som vi kallar för NLU talangprogram tillsammans med Region Halland och Vinnova. Och då har vi 4 språkteknologer som är både en del av vårt team men också del av de här 2 organisationer. Och de jobbar särskilt med implementering av GPT-SV. Sen ingår kollegor från RISE, Natural Language Processing Group, i vårt team som vi har ett väldigt nära samarbete med. Och sen brukar vi alltid samarbeta med enstaka forskare eller utvecklare från till exempel partnerorganisationer när vi tillsammans tittar på konkreta forskningsfrågor eller tillämpningsutmaningar.
Och ni bygger den här svenska språkmodellen, GPT-SV, eller nordiska språkmodellen till och med, för det har utökats, och då tittar på tillämpningar. Och det har ju varit överallt i media med large language models eller LLMs eller stora språkmodeller som då ChatGPT är grundad på, eller det är liksom den fundamentala teknologin som finns i den här applikationen, där det är GPT-4 eller GPT-3,5. Och GPT-SV lockar ju, liksom påminner ju lite om vad det är vi pratar om. Så för att vi ska kunna gå in djupare på det, först och främst, vad är det vi pratar om när vi pratar om stora språkmodeller? Vad menar vi med det?
Ja, det är en superviktig fråga, för det vi har sett de senaste månaderna är att det finns ganska många missförstånd också kring det. Vad är det egentligen vi pratar om? Så om vi börjar verkligen högst upp, vad är en språkmodell? Det är ingenting nytt. Det har vi jobbat med ganska länge i syftet att hantera språk, och då bygger man någonting som, ja, alltså algoritmer eller statistiska modeller som representerar språk. Och det finns olika typer, men det som verkligen har fått genomslag sedan 2018, det är de här transformer-modeller. Det är en viss typ av arkitektur, och med den här typen av arkitektur kan man förträna stora modeller som har sett jättemycket textdata och som därmed får en ganska generell förståelse av hur språk eller text fungerar. Om vi idag pratar om språkmodeller, då pratar vi verkligen mest om de här generativa modellerna, alltså modeller som är särskilt byggt för att generera text. Till skillnad av andra modeller som är tränat för att fylla i text när det är en lucka i en text till exempel. Och de modellerna, det är vanligtvis GPT-modeller, det står för Generative Pre-trained Transformer. Och då var det OpenAI som var först ute med den här modelltypen. Och GPT-SV är en sån GPT-modell byggt baserat på samma arkitektur som OpenAIs GPT-modeller. Men då specifikt för en svensk kontext och för det svenska språket. Om man läser i tidningar idag ser man ganska ofta att ChatGPT beskrivs eller betecknas som en språkmodell. Och det stämmer i grunden. Men det som är viktigt att ha med här är att ChatGPT är en vidareutvecklat och optimerat språkmodell. Så det tar avstamp i en vanlig GPT-modell. Vanlig, en väldigt kraftfull och stor GPT-modell. Men som sen har produktifierat, alltså OpenAI har lagt till olika lager, olika fine-tuning-mekanismer, olika regler förmodligen. Det är inte helt klart vad de har gjort. Och sen såklart ingår hela infrastrukturen i den här, i produktpaketet. Och det är viktigt att ta med att vi inte till exempel kan jämföra ChatGPT med GPT-SV. Det är olika saker. ChatGPT är en produkt. GPT-SV, det är bara en förtränat modell som är väldigt flexibelt att vidareutvecklas.
Och det är ju detta som dels är så spännande med den här scenen nu, för att nu börjar vi se tekniker som är redo att bli produkter, och vi kan se tillämpningar, globala tillämpningar med flera 100 miljoner eller över 100 miljoner användare på en av de här tillämpningarna då med ChatGPT som kräver en stor infrastruktur.
Ja.
Men om vi då tittar på GPT-SVE, för du säger det att det här är ju tränat för en svensk kontext på svenskt språk. Mm. Varför är det så viktigt när vi då har en global modell som dels är ganska duktig på svenska?
Ja, och vi kommer ju också ha svårt att bygga modeller som är rent tekniskt sett lika kraftfulla. För vi har helt andra förutsättningar. Men det är viktigt att vi har de här egna modellerna av, jag skulle säga, minst tre olika skäl som också hänger ihop. Första anledningen är kompetens. De här modellerna kommer vara extremt viktigt. De kommer implementeras i jättemånga system som bestämmer hur vi arbetar och hur vi lever. Och då är det jätteviktigt att vi bygger kompetens, inte bara i Sverige utan i Europa. Att vi har en tillräckligt stor grupp av människor som verkligen förstår hur de här modellerna fungerar. Hur man kan tillämpa dem, också var begränsningarna ligger och så vidare. Och det gör man bäst genom att bygga egna modeller som är dessutom transparenta och tillgängliga för forskning. Det är jätteviktigt att vi kan beforska de här modellerna, att vi kan dra isär dem, att vi kan titta in och så vidare. Så kompetens är första anledningen varför vi måste göra det själv i Europa och i Sverige. Andra anledningen handlar om digital och linguistisk suveränitet. Det kan man bryta ner till vikten av att vi vill gärna ha kontroll över av vilken data som har använts, att datan passar kontexten av tillämpningen och också att de som är slutanvändarna av modellerna ska ha kontroll över sin input och output data. Och då krävs det att man kan drifta modellerna antingen inom Europa eller till och med på sina egna servrar i Sverige. Så digital och linguistisk suveränitet är andra anledning efter kompetens. Och det tredje är demokratisering av tillgång till de här modellerna. Utvecklingen har ju drivits väldigt starkt av kommersiella aktörer som har ett intresse också att stänga in modellerna, att de inte är tillgängligt för insyn och granskning och att det kostar väldigt mycket pengar att använda dem på en större skala och så vidare. Och här tror vi att det är viktigt att det finns modeller som alla kan dra nytta av oavsett om var man befinner sig, vad man jobbar med, att man verkligen kan använda modellerna till de tillämpningar som man behöver använda dem till. Att det inte finns sådana begränsningar. Så de tre aspekterna, kompetens, digital och linguistisk suveränitet och demokratisering.
Mm. Det som kommer fram ofta när vi pratar om det här med också vikten kring suveräniteten är ju balansen mellan det europeiska och det nordamerikanska. Vi har till exempel, om vi tittar på historia, den väldigt korta historien, så skulle vi kunna lära oss vilka utmaningar till exempel cloudlösningar har gett oss. Så amerikanska cloudlösningar i till exempel offentlig sektor inom vården, att det har varit en diskussion länge huruvida vi kan använda det eller inte kan använda det. Så att klart står att vi behöver europeiska lösningar som vi själva har kontroll på, som vi har ett överordnat organ som har insyn inom. Och där är ju nu då ni ledande i Europa i det här arbetet, i vad ni har gjort hittills och vad man ser för roadmap framåt.
Ja.
Men och det vi har vet med all typ av AI, för tar vi en av anledningarna till att OpenAI's GPT-4 då, eller både GPT-3 och GPT-4 är så kraftfull från början, var ju att den är tränad på enormt mycket data.
Mm.
Hela internet egentligen, corpus internet, alltså till och med
kanske,
så att,
ja.
kanske vad vi tror.
Vad vi vet,
kanske ännu mer data än så med tanke på vad man har gjort för att kunna få tag i på mer data då, i form av att man har scrapat YouTube till exempel. Verkar det vara som. Så när ni har tränat GPT-SVE, vad är det ni har tränat på för data då? För det kan ju omöjligen vara så att det finns lika mycket svensk data som hela internet.
Ja, det var en jättestor utmaning faktiskt. Men vi började med utgångspunkten, vad är det vi vill åstadkomma? Jo, det var att vi ville testa om det är möjligt att bygga en svensk modell lika kraftfull som GPT-3 då. Fast på ett språk som har mycket mindre språkresurser än engelska. Alltså det var det första. Och det andra vi ville åstadkomma var att modellen ska vara tillämpbar i en särskild svensk kontext. Det kopplar lite till din poäng där med cloud-lösningar och det vi har lärt oss från det. För en annan sak som vi vet är, trots att vi lever i en globaliserad värld, USA och Sverige har olika värderingar som ligger till grunden av hur vi organiserar våra samhällen, hur vi ser individens roll och så vidare. Och de här modellerna, de är aldrig neutrala. Utan de här kulturella värderingar, kulturell kunskap, allt det där är inbyggt i modellen genom datan som har använts. Och vi tänkte det var viktigt att vi bygger en modell särskilt anpassad för tillämpningar i Sverige. Och då var bland annat offentliga sektorn också en drivande kraft. För vi såg att det är just offentlig sektor som har behov av svenska språkmodeller. Som är utvecklat i Sverige eller i Europa. Så det var utgångspunkten. Och sen är frågan, hur hittar man tillräckligt mycket data? Alltså för att träna de här modellerna krävs det oändliga mängder textdata. Och det är en utmaning när det kommer till ett mindre språk. Svenska är faktiskt inget jättelitet språk jämfört med de absolut flesta andra språken i världen. Det är en medium resource language. Men ändå mängden av maskinläsbar text som är tillgänglig är begränsad. Och då valde vi att kombinera de nordgermanska språken. Alltså norska, danska, isländska och svenska. Egentligen färöiska, men då hittade vi inte så mycket text som var användbar för maskinlärning. Och då, de språken, de kommer ju från samma språkfamilj, så lingvistiskt är det meningsfullt. Alltså det kan finnas transfer learning-effekter mellan de språken. Så vi kombinerade de språken för att uppnå den här datamängden som behövs. Och samtidigt bredvid att få tillräckligt mycket data var vår premiss att få tillräckligt divers data. Alltså en mängd, alltså data, textdata från olika källor med olika språkregister, olika genrer. Att vi verkligen bygger ett så representativt som möjligt datasätt för träning. I syfte att modellen fungerar såväl inom offentlig sektor, vilket betyder att modellen måste ha sett byråkratisk svenska, men också lättläst svenska. Men vi vill också att modellen kan förstå vardagssvenska, eller när jag som inte har svenska som modersmål kan kommunicera med modellen och inte få hela tiden tillbaka att den inte förstår mig när jag gör stavfel. Så då var det viktigt att även inkludera mer vardagssvenska eller talsvenska.
Så representation i datasätten, och en av sakerna som vi pratar, som nästan återkommer i varje avsnitt i den här podden, är det här vikten av involvering. Och att man tar flera olika perspektiv när man tänker genom datasätten, framförallt på såna här modeller som kan ha så stor impact eller ha så stor påverkan på samhället. Och hur har man gått tillväga där för att få in den datan? Då har man samlat de här nordgermanska språken. Är det så att man har, är det scrapa internet? Är det att jobba tillsammans med existerande datakällor? Hur har det gått till?
I det här fallet har vi samlat in datan själv. Och vi har använt såväl befintliga datamängder som används inom natural language processing communityn. Alltså färdiga datasätt som vi då har till exempel filtrerat och bearbetat så att de är bra att använda för vårt syfte. Men sen har vi också kompletterat de här färdiga datasätt som då består av bland annat web scrapes. Har vi kompletterat med egen datainsamling från det öppna internetet på svenska. Just i syftet att öka diversiteten. Så vi har till exempel samlat in texter från svenska myndigheter. Från deras hemsidor. För att få med de domänerna. I datasättet. Och det har vi dokumenterat väldigt noggrant. Det är nyckeln, för vi vet om man bara använder internetdata, det är representativt för hur språket på det svenska internetet fungerar. Men det kanske inte nödvändigtvis helt representativt för hela svenska befolkningen, för vi vet att inte alla lämnar lika många spår på nätet. Och bara det är viktigt att ta hänsyn till, att man i alla fall har dokumenterat det så att slutanvändarna av modellen eller de som bygger vidare på modellen vet om det och kan fatta informerade beslut kring, här måste vi komplettera till exempel med vår egen data för att få modellen fungera i vår domän.
Och ni har också gjort detta, för det här arbetet börjades ju i, nu, jag vill säga 2020-2021, någonstans där fortfarande det här var relativt nytt. Vi pratade om GPT-2, GPT-3 som kom kort efter där. Och det som man har klivit över och pratar om nu mycket inom den här utvecklingen är ju att fine-tuna modeller. Så att ta storskaliga språkmodeller som existerande förtränade modeller då och vidare träna på en specifik typ av data, till exempel en specifik genre eller en specifik område. Vi har PalmMed som kommer nu till exempel för medicinska språket, och vi ser fler och fler sådana här tillämpningar. Så att det här är ju verkligen det som vi också önskar ska hända med den grundinfrastruktur som är exakt. GPT-SV.
Nej, men och det är exakt det man kan göra med sådana öppna modeller, att de är så anpassningsbara att du kan vidare träna dem på din egen data eller ja, domänspecifik data som kanske inte var tillgängligt när modellen tränades. Och det har vi vill ju att det är ekosystemet som gör det nu, alltså de organisationer i Sverige som jobbar med de här modellerna. Sen har vi själva följt utvecklingen såklart och tagit första steg nu i det som kallas för instruction fine-tuning. Alltså att man vidare tränar modellerna på datasätt som är specifikt byggt för att lära modellen att följa instruktioner. Så att man, om man till exempel promptar modellen med, kan du skriva ett mail till min syster och bjuda till middag? En vanlig, bara för att träna ett språkmodell skulle kanske bara svara ja, det kan jag. Men vi vill ju då att modellen faktiskt skriver mejlet. Och det kan man göra genom till exempel det här instruction fine-tuning som vi också tittar på nu.
Och när vi pratar prompt så är det alltså den uppgift kan man säga. Eller vad man skickar in för data efter träningen i modellerna. När man vill att den ska utföra någonting som inte är träning. Så det är lite att sätta ramen för vad man vill att modellen ska ta vägen i sin output.
Exakt, jag brukar säga att man pushar modellen åt rätt håll. För det enda modellen gör sen, det är ju att gissa vidare. Men då är det jätteviktigt att man ger rätt, ja, att man pushar åt rätt håll. Att man ger rätt tonalitet i sin prompt till exempel.
Och det är kanske, nu vi kommer ha massor av lärdomar från det här avsnittet. Men det är en av lärdomarna som vi önskar att du som lyssnar på det här avsnittet ska ta med dig, att när du då promptar modeller eller arbetar med språkmodeller, vare sig det är GPT-SV eller ChatGPT, tänk i flera steg. Tänk inte bara det första svaret du får tillbaka, utan jag tycker det är en jättebra sätt att göra att du pushar den i rätt riktning. Du liksom leder den hand i hand mot, eller leder modellen mot ett form av svar som du vill ha. Så försök tänka i olika steg och fortsätt liksom arbeta på en uppgift tillsammans. Så, och vi pratar om vikten av kultur i det här, vi pratar om vikten av olika genres. Så vad är relationen mellan den japanska Nobelpristagaren Ishiguro och GPT-SV?
Ja, det är inte helt uppenbart kanske. Men om man har läst Ishiguros Klara och solen så vet man att huvudkaraktären är ju en artificiell vän med namn Klara. Och vi har haft ett samarbete med Nobelmuseet och Liljevalchs. När Nobelmuseet hade utställningen Evigt liv på Liljevalchs mellan oktober 2022 och januari i år, alltså 2023. Och vårt bidrag var att vi utvecklade en chatbot som heter Klara. Och den här chatboten byggdes på GPT-SV som grund. Och sen var det Alice Heimann, vår junior scientist, som skrev den här metaprompten. Alltså hon pushade modellen åt rätt håll. Genom att lära chatbotten hur Klara, alltså den här artificiella vännen, skulle svara på frågor. Så hon skrev en metaprompt som la i bakgrunden, och sen kunde besökarna i utställningen kommunicera med den här chattbotten. Och det var faktiskt, så vid vi vet, första gången att en bred publik kunde interagera med en språkmodell specifikt tränat för svenska. Och totalt var det, tror jag, över 7000 konversationer under utställningstiden.
Och det var ett väldigt roligt projekt att följa också, ska jag säga. Så att det är dels futuristiskt, det är väldigt filosofiskt.
Mm.
Det skrevs en hel del tidningsartiklar om det. Och det var också väldigt intressant att höra, framförallt då i de tidningsreportage som gjordes, vad folk frågade om.
Mm.
För det är ganska existentiellt. Det är ofta filosofiskt. Vi går in och frågar, vad är meningen med livet? Vad är kärlek? Alltså, ganska stora frågor som vi väljer att fråga en maskin. Och det öppnar ju också upp mänskliga dialoger under det här, i samma områden eller till samma frågor. Och säga så här, vet du vad den här liksom artificiella intelligensen svarade på meningen med livet? Så att jag rekommenderar alla att gå in och liksom sök på chattbotten Klara och att konversera med artificiell intelligens, så ska ni hitta att det finns väldigt mycket intressanta klipp. Och det finns intressanta artiklar skrivna om det där.
Ja, då måste jag själv googla lite.
men då, för det är ju, chatbotten Klara är ju lite precis som då ChatGPT. Det är en tillämpning av den här tekniken. Det är möjliggörande, det finns ett sätt att interagera med den. Om vi då tittar på utvecklingen av de här storskaliga språkmodellerna, eller utvecklingen av GPT-SV, då vet vi att vi behöver mycket data, det är en av de stora utmaningarna. Men vad är det mer för utmaningar som utvecklingen av storskaliga språkmodeller för med sig?
Förenklat kan man kanske säga det är tre saker. Det är data, som du säger. Det andra är infrastruktur. Och då menar jag alltså verkligen beräkningskapacitet, datorer som kan utföra de här enorma beräkningarna som pågår parallellt under ganska lång tid. Och tredje komponenten är kompetens. För det är en väldigt ny teknologi, och i början gäller det väldigt mycket att försöka förstå hur fungerar den här arkitekturen. Hur kan vi träna de här modellerna på den här typen av datorer och så vidare. Så de tre komponenterna behövs. Och utmaningen då är att det är väldigt svårt att få allt i en och samma organisation. Så här byggde vi det här samarbetet som vi redan har nämnt med RISE och VASP. Så tillsammans med RISE har vi gjort den här datainsamlingen, och vi har rätt kompetens i teamet. Och sen tack vare samarbetet med VASP hade vi tillgång till svensk infrastruktur, alltså Berzelius superdatorn som står vid Linköpings universitet, som vi använder för själva modellträningen.
Om vi ska förklara vad en superdator är, och vi kan utgå från den svenska då, Berzelius, som finns i Linköpings universitet. Hur skulle vi förklara det, eller vad är en superdator?
Ja, det är en sammankoppling av jättemånga enstaka datorer eller beräkningskort, GPUer som det kallas för. Och i det här fallet Berzelius, det är svårt att sätta en exakt siffra på, men en beräkning är att det motsvarar ungefär 10 000 till 100 000 hemdatorer. Det beror helt på vad du har för en dator hemma. Du kanske är en gamer och har en jättestark dator som har två egna GPUer. Eller så är du som jag som har en helt vanlig dator. Men mellan 10 000 och 100 000 hemdatorer. Jättehäftigt att se det också. Vi fick besöka Berzelius förra året. Den är inte bara beräkningskapacitetsmässigt stor, utan den är stor.
Ja. Fysiskt stor också.
Exakt.
Och vad som är väldigt spännande med den här typen, att där har vi ju en då infrastruktur i Sverige som motsvaras den här superdatorn, och det finns ett antal sådana här inom EU. Och för att träna de här riktigt stora modellerna så ska man ju veta också att vi pratar om att den här infrastrukturen inte räcker till. Att vi behöver ännu större infrastruktur för att kunna träna GPT-4 eller större modeller så som OpenAI har gjort då. Så att infrastruktur är ju helt klart en utmaning, och då såklart att infrastruktur alltid liksom medför en kostnad i det också, att köra den här stora datorn, och att då både liksom energi och sen så hårdvaran.
Exakt, och sen är det inte bara för träning vi behöver de här superdatorerna, utan även i tillämpningen. Det är någonting som vi har sett nu under valideringsfasen, att det är en av de största utmaningarna i Sverige, att vi har de här stora modellerna nu, men det är inte många organisationer som har rätt infrastruktur för att kunna köra modellerna. För även användning eller tillämpning av modellerna kräver ganska mycket beräkningskapacitet.
Lite så här, vi ska inte alltid antropomorfisera, men varje gång när du tänker på någonting riktigt svårt, om du tänker på någonting riktigt, så förbrukar du mycket energi, även om du har kunskapen. Och lite så funkar det när vi jobbar med beräkningskraften också, att vi kan träna modellen, men sen behövs också beräkningskraften för att kunna hitta det.
Ja, på den antropomorfiseringen kan jag gå med på. Det är en bra liknelse.
Om vi säger, nu har vi gjort detta, nu står vi och med GPT-SV, vi står och ökar fokus på de här tillämpningarna och den fortsatta träningen. Ni har precis möjliggjort eller tillgängliggjort en 40 miljarder parametrar modell då, utifrån GPT-SV. Om vi bedömer utvecklingen av just den här tekniken eller det här teknikfältet av storskaliga språkmodeller i Sverige jämfört med andra länder. Vad står vi? Vad är våra styrkor? Vad är utmaningarna i Sverige förutom de vi kanske nämner här?
Alltså just inom språkteknologi är det väldigt roligt att GPT-SV är verkligen bland de största modellerna som finns tillgängligt. Och så vitt jag vet, minst bland de största modellerna byggt specifikt för ett europeiskt språk annat än engelska. Så en modell som verkligen specifikt är byggt för svensk tillämpning. Sen om man tittar lite på vad står vi i Sverige när det kommer till språkteknologi mer generellt. Språkteknologi i Sverige kännetecknas av att det var ganska många offentliga initiativ som har drivit utvecklingen. Kungliga bibliotekets KB Lab har tagit fram de första svenska språkmodellerna med KB Bird. Och sen kom GPT-SV-initiativet som finansieras av Vinnova. Och då har vi verkligen kommit ganska långt också när vi tittar på implementeringssida. Alltså KB Labs KB Bird används bredd i Sverige. Så det skulle jag säga verkligen någonting vi kan bygga vidare på, att vi har byggt den här kompetensen nu i Sverige, inte bara på modellutvecklingssidan utan också på tillämpningssidan. Och nu ser vi att andra europeiska länder vänder sig till oss och frågar hur har ni gjort, hur har ni tänkt och så vidare. Och sen också kanske någonting som är unikt eller som står ut i Sverige, att det är verkligen samverkan som har drivit de här initiativen och att vi har i olika projekt haft de här nära samarbeten mellan Kungliga biblioteket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen som har tillsammans tagit fram de här modellerna och sen tillämpat dem.
Verkligen att det finns ett, när vi pratar om Sverige då, att det här är ett av områdena vi ska vara stolta över, framförallt gentemot Europa, och nu i flera av det här avsnittet, den här sommarserien, så har vi pratat om vikten av att Sverige tar en position också inom EU och Sverige tar en position inom AI-utvecklingen i Europa. Där det här är ett jättebra fält, ett jättebra område, för vi vet att det kommer påverka så många andra samhällsfunktioner. Det möjliggör en konkurrenskraft hos våra företag, det kan möjliggöra att vi välfärdssamhället kan erbjuda bättre tjänster och bättre service till oss som invånare. Och det kommer då också komma upp flera nya typer av tillämpningar som vi ännu inte vet. Och det här också är en palett eller en verktygslåda. Nu har vi ju GPT-SV då som bygger på en Transformers-modell, men vi har också de här som KB-labbet har utvecklat med BERT som en annan typ av teknik. Det är tillämpning av språkteknik, men det är en annan typ av infrastruktur i modellen. När det handlar om den här kompetensen då, och vi pratar om vikten av samarbete, så har ju också du varit väldigt drivande i just, med bakgrund i där du kommer från historierna, vikten av det interdisciplinära. Att ha en interdisciplinär input i utvecklingen och just då därför också byggt upp en expertpool för hela NLU-teamet. Så vad innebär det att ha en interdisciplinär expertpool för er?
Det är ett experiment och det är just nu ett pilotprojekt som finansieras av Vinnova. Och utgångspunkten för det projektet är, jag nämnde i början att jag som historiker ser AI som ett socioteknisk, kulturellt och historiskt fenomen. Och det medför ju att såklart kan inte ett team inneha all kompetens som krävs för att förstå och analysera alla de här kontexter och sammanhang. AI är så enormt komplex att vi behöver helt enkelt involvera jättemånga olika perspektiv, kunskapsområden och så vidare. Och det är väldigt svårt för en organisation att själv ha all den kompetens. För man vet ibland inte heller vilken kompetens som behövs. Och då testar vi i det här projektet en plattform approach eller en on-demand approach. Så vi har etablerat en grupp som idag består av 35 individer, forskare från humaniora och samhällsvetenskap, men också representanter av olika organisationer från civilsamhället. Och de här medlemmar då i den här expertpoolen, de har fått en grundutbildning i generativ AI, vilket är nödvändigt för att skapa utgångspunkten så att vi kan direkt börja dyka in i sakfrågor. Och det är också viktigt att lägga till de som är medlemmar i den här gruppen. Några har en koppling till machine learning eller är själv användare av AI som forskningsverktyg. Men de flesta är klassiska humanister, samhällsvetare som helt enkelt har väldigt djup kunskap inom text, sociala relationer, samhället, kontext, förändring och så vidare. Så de har en djup förståelse för det som har blivit vår träningsdata, så att säga. Och tillsammans med den här gruppen vill vi delvis titta på vår träningsdata, alltså för att bättre förstå vilka konsekvenser kan urvalet av träningsdatan ha för modellen, så att man kan dokumentera ännu mer i detalj. Men vi vill också utforska med den här gruppen om deras kompetens kan hjälpa oss att utbilda modellerna vidare, alltså att lära modellerna att bete sig i väldigt konkreta tillämpningsfall.
Och detta är ju ett sätt att, innan så har vi pratat, eller innan så var det väldigt populärt, för 2 år sedan var det väldigt populärt att prata om human-centric AI development. Men det har vi har lite klivit ifrån det nu och pratar mycket mer om responsible AI development, för att just det här ska serva oss som människor eller oss och det syftet vi har med modellerna så bra som möjligt. Och på ett sätt då försöka förutse problem eller utmaningar innan de händer, för att vi vet att modellerna är en syntetisering eller en representation av all den data de är tränad på. Och är vi mer medvetna om vad vi stoppar in i modellerna och vad vi tränar dem på, så kommer vi de förmodligen också kunna göra ett bättre och mer ansvarsfullt jobb eller ha en bättre output. Och hur använder ni er av den input ni får från den här gruppen då?
Som sagt, det är ett pågående projekt, så det är just under validering just nu. Men vår förhoppning är att de här experterna verkligen bidrar med sina perspektiv och sina frågeställningar. Och även kan vara aktiv i själva utvecklingsarbetet, till exempel när det kommer till bygga instruction fine-tuning datasets eller det här med reinforcement learning, där man bedöma modelloutputen och därmed förbättra modellen varje steg. Men det återstår att se. Och vi är också nyfikna att utforska andra användningsområden för den här gruppen. De som är med i den gruppen, de delar viljan att använda sin bakgrund och sin kunskap för att bidra verkligen till den här teknikutvecklingen som ska nytta eller komma till gang av alla i Sverige. Alltså, de har ett intresse av att bidra till att systemen verkligen fungerar för alla. Och då är representativitet eller representation i utvecklingsfasen så viktigt.
Och det då, för att loopa tillbaka till det här med responsible AI och representativitet då, eller där vi vill ha så många perspektiv som möjligt i den här modellen, så är ju du också nu, du har många, många strängar på din lyra, Francis, många, mycket, liksom ett stort ansvar för att du har också ett väldigt intressant perspektiv och kan se från många olika perspektiv in i den här utvecklingen, så är du också nu ansvarig för Responsible AI och Responsible AI Development på AI Sweden. Vad är de viktigaste frågorna när det handlar om etik eller när det handlar om responsible AI i förhållande då till utveckling av stora språkmodeller som GPT-3?
I grunden kan man säga att GPT-3 redan är ett svar på två av de stora utmaningarna. Den ena är maktkoncentration och den andra är homogenisering av kunskap till exempel. För idag ser vi att det är några få kommersiella aktörer som utvecklar de här modellerna utan demokratisk eller vetenskaplig insyn eller kontroll. Och då är det de här aktörerna som styr över vad som är sägbart, tänkbart och så skrivbart med hjälp av de här systemen. Och då är GPT-3 redan ett svar, alltså ett förslag på hur kan man göra det på andra sätt. Och nu har vi med utvecklingen visat att det går att utveckla modeller i Europa på transparenta sätt och på öppna sätt. Så det skulle jag säga, det är två stora frågor som också vi som land, som medborgare måste förhålla oss till nu, att ställa frågan kring maktkoncentration och homogenisering. Sen andra etiska frågor som vi måste förhålla oss till, alltså etiska frågor, det handlar ju oftast om att vi har flera legitima intressen som motstrider varandra. Och här tänker jag att det gäller att vi som samhället, men också enstaka organisationer, måste utveckla förhållningssätt för hur sådana situationer, alltså när vi har motstridande legitima intressen, ska hanteras. Och hur kan vi hantera de här situationerna och hitta svar på demokratiska sätt? Så ett exempel. Vi ser jättestor potential för hur stora språkmodeller kan bidra till att hantera samhällsutmaningarna som vi står inför, som till exempel demografiska skiftet, att färre människor behöver göra mer jobb, lösa fler problem och så vidare. Och då ser vi potential att till exempel språkteknologi kan vara ett hjälpmedel här, som förhoppningsvis kommer till gagn av hela samhället. Samtidigt bygga sådana särskilt, alltså kommersiella modeller, ganska ofta på exploatering av resurser. Det är miljöresurser, det är data, men också arbetskraft, ganska ofta från sårbara grupper. Det har vi sett till exempel med sådana moderation filters på sociala medier eller även nu ChatGPT, där man använder sig av crowd workers. Så samtidigt som det skapar trygga online miljöer genom att jag som användare inte utsätts i samma utsträckning för trakasserier eller hatfull innehåll, då behövs det ändå den här stora mängden människor som utsätts för den här typen av oftast extremt hatfull innehåll. Utan lämplig ersättning, stöd eller arbetsmiljöskydd. Och här har vi, tänker jag, i Europa möjligheten att utveckla system på ett annat sätt. Det har vi också visat att det fungerar, men det kräver också investeringar. Så det jag kommer väl till är att fair och etisk AI, det kostar också pengar eftersom det byggs av människor som måste ha rimliga arbetsförhållanden. Så det är några tankar, tänker jag, som vi måste hitta förhållningssätt till.
Den av kanske den baksidan som man inte ser av om man bara sitter som användare av de här systemen är att det går in väldigt, väldigt, väldigt mycket jobb i att bygga de här modellerna. Och det går in väldigt mycket timmar i att klassificera och sortera den data som behövs för att träna modellerna. Och timmar kan man se på lite olika sätt. Antingen så är timmar en timme eller så är en timme en kostnad. Och det vi har sett med till exempel ChatGPT så har man flyttat den kostnaden där den kostnaden är lägre. Och det här är ju såklart då en stor och svår fråga. För vi vill också ha teknikutveckling och möjliggöra de här verktygen för samhället. Hur har vi resonerat där när vi har gjort modellen?
Just nu är GPT-3 den här förtränade modellen, så den är bara tränat på ett unsupervised sätt. Så vi har inte använt oss av annoterat data till exempel, som man gör i mer traditionella språkteknologisystem där man behöver stora mängder annoterad text. Och textannotering, det är extremt svårt och det kostar jättemycket pengar. Så GPT-SV, den är förtränat på ett unsupervised sätt. Så då spelar det här med annotering inte ett lika stort roll helt enkelt. Mm.
Och var står GPT-SV nu? Vi pratar om att vi har precis släppt en ganska ny eller en uppdaterad modell då med 40 miljarder parametrar. Var är vi nu någonstans?
Nu finns en hel modellfamilj kan man säga. Det är flera modeller, både de som är verkligen bara förtränat, som man som användaren sen kan vidare träna på och bygga lösningar på. Men sen har vi också börjat träna modellerna, eller vidare träna dem med instruction fine tuning. Så även de modellerna finns tillgängligt på Hugging Face. Och vi delar modellerna i en vad vi kallar för controlled pre-release, så man ansöker om access. Det är också en del av det här med ansvarsfullt AI, att vi testar oss framåt. Hur kan vi tillgängliggöra de här modellerna på bästa möjliga sätt och lära oss på vägen? Och nu har vi kommit ganska långt. Vi håller på att utvärdera den här pre-releasen och se att det finns stort värde i att modellerna finns tillgängliga och öppna för granskning, för att de kan köras on-prem som man säger, eller på egna servrar och så vidare.
Och tittar vi då på just att göra det utifrån en svensk kontext nu, för nu tar vi in också när vi då tränar de här modellerna i kontextbaserat, så för vi också in en viss typ av värdering i det vi står för eller det vi vill stå för, och kalla det värdering eller kalla det biases eller vad vi väljer att kalla det, båda två förmodligen, in i de här modellerna. Och en av de sakerna som jag vet att det har pågått mycket snack om i era team och i hela det här projektet är en fråga om jämställdhet. För att det är också ett väldigt sånt, det är ett väldigt starkt, det är en väldigt stark svensk värdering. Vi ser den på i massor av olika samhällsfunktioner. Så vilka har varit de viktigaste perspektiven eller viktiga aspekterna när det handlar om jämställdhet och den typen av representation i just våra språkmodeller?
Det finns olika tillvägagångssätt när man utvecklar sådana modeller. Och när det kommer till det som inom machine learning då kallas för biases. Jag som historiker skulle kalla det för diskriminering till exempel. Då har vi fattat beslut att vi filtrerar inte inputdatan. Alltså det skulle ju vara ett sätt att man försöker jämna ut olikheter i själva träningsdatan. Alltså att man till exempel redan i träningsdatan lägger till data som jämnar ut skillnader när det kommer till exempel till yrkesgrupper och genus. Att man från början är medvetet om, ja, det kommer förekomma fler exempel av manliga polismän än kvinnliga polismän, så då lägger vi till eller ändrar det. Vi har valt en annan väg. Vi har inte ändrat innehållet av träningsdatan, utan vi rörde inte inputdatan, utan vi tror att det är viktigt att göra justeringar i konkreta tillämpningar. Och anledningen till det är att det kan finnas tillämpningar där vi vill kunna se de här biases eller underliggande strukturer. Till exempel när samhällsvetare vill använda de här modellerna för sin forskning. Då är det jätteviktigt att modellerna har sett den här typen av bias. Sen är det ett jättebra verktyg att faktiskt synliggöra att det fortfarande finns ojämlikheter i vårt samhälle. Så vi tror att det är jätteviktigt då att i väldigt konkreta tillämpningar styr modellen. Och då säkerställa att i den här kontexten ska modellen ge samma rekommendationer när det till exempel kommer till yrkesroller, till män och kvinnor och alla som inte identifierar sig som antingen eller. Så då använder vi oss bland annat, eller en förhoppning är att vi kan använda den här expertpoolen även för det. Alltså hur kan vi pusha modellen sen åt rätt håll, att förhålla sig rätt i en viss tillämpning. Så det är ett väldigt konkret sätt hur vi har tänkt just kring det här med jämställdhet.
Mm. Och ett område som kallas alignment, där vi försöker aligna modellerna efter våra värderingar eller vad vi vill att den ska, hur vi vill att den ska svara eller hur vi vill, vilka värderingar vi vill ska finnas i den. Och också, som är väldigt spännande, att det är ett sånt område som utvecklas väldigt fort nu.
Det går extremt fort, men det är också extremt svårt. För man undrar ju alltid alignat med vad då?
Ja.
Och vem bestämmer? Vems värderingar? Och, exakt, vems värderingar? Och sen också det här med jämställdhet och etik. Jag skulle argumentera det är ingenting som vi kan programmera in av enkla skälet att det inte är någonting som är statiskt. Alltså det är ju någonting som vi förhandlar i varje situation, när vi kommunicerar med en annan person, när vi interagerar som medborgare mot staten. Alltså, och det kan ju också, vi har sett att just sådana värderingar kan förändras extremt snabbt. MeToo-debatten som ett exempel, det är under en väldigt kort tid jämfört med andra historiska perioder där vissa saker som var säg och tänkbara har blivit helt osägbara. Och att det har börjat ta sig från diskussioner i särskilda grupper, sociala grupper, att det har tagit, att det har kommit till en mycket högre nivå, att det har blivit nu mainstream, att det finns vissa saker som vi som samhället inte vill ha längre och så vidare. Och det är ju någonting som också är viktigt att det förhandlas hela tiden. Att det är, jag ser på etik mer som en strävan efter, alltså att man försöker komma vidare hela tiden. Det är ingenting som vi kan, det finns ingen slutpunkt för det, tror jag. Alltså det är alltid någonting som vi måste sträva efter och hela tiden förbättra oss. Och, för situationen och kontexten förändras ju hela tiden.
Jag gillar det. Jag gillar att det är en konstant förhandling.
Ja.
Konstant i förändring och en konstant förhandling oss insemellan som vi vill ska spilla över då på de här kraftfulla verktygen, på maskinerna eller på den här tekniken. När du tittar på framtiden med AI, då framförallt och framtiden med stora språkmodeller, vad ser du framför dig då, Francis, du som är i det här varje dag?
Ja, alltså jag pratade såklart med mitt team om det också. De som verkligen sitter med själva teknologin. Och då fick jag som svar, alltså den här generativa paradigmen, den kommer såklart fortsätta ett tag till. Vi kommer se mer om multimodalitet. Det är också någonting vi på AI Sweden ska titta på eller har börjat titta på. Alltså hur kan vi koppla språk med andra former av kommunikation, alltså med ljud, video, rörlig bild och bild och så vidare. Så rent tekniskt kommer det vara en del av utvecklingen. Sen en annan aspekt som de lyfte var vikten av att komma verkligen till implementeringen av de här systemen nu. Alltså att vi verkligen ser hur kan generativa modeller implementeras i verksamheten. Och var och hur skapar de nytta och värde. Och det undersöker vi tillsammans med behovsägare från alla sektorer nu i ett valideringsprojekt. Alltså ett grupp behovsägare från privat och offentlig sektor, två startups och akademin. Alla använder GPT-SWE fast på sina egna tillämpningar. Verkligen för att testa hur fungerar det, hur implementerar vi det i verksamheten. Sen som historiker är jag väldigt, väldigt nyfiken på att följa samhällsutvecklingen just nu. Alltså jag är lite, vad heter det, avundsjuk på mina framtida kollegor som kommer få analysera den här tiden. För det som jag tror händer nu är att vi, och där kommer vi tillbaka till den här förhandlingsfrågan. Just nu förhandlar vi väldigt mycket. Vilket samhälle vill vi bygga? Vad är vi som människor? Hur avgränsar vi oss som människor mot maskiner till exempel? Det är inget nytt fråga, det har vi gjort innan. Men den frågan har aktualiserats på ett helt nytt sätt nu med de här systemen som speglar eller som imiterar det som har varit vårt monopol än så länge. Alltså textproduktion och språkproduktion. Hur förhåller vi oss till det? Vad gör det med vår mänsklighet? Hur definierar vi oss själva? Så det är utvecklingar som jag är nyfiken att följa. Och där spelar även in lagstiftning och reglering till exempel som är på gång nu, som jag tycker är ett spännande fält för att se, det är där vi definierar vilket samhälle vill vi bygga och så vidare. Så det kommer säga extremt mycket om vår människosyn och så vidare.
För det här är så, men detta är en så otroligt intressant diskussion, för att precis som du säger så flyttar tekniken närmare och närmare oss som människor. Den flyttar inte riktigt in i oss, men den flyttar in i det som är märkligt i oss. Och det är vi som driver på den utvecklingen av nyfikenhet för att vi vill se vad händer om vi flyttar in den? Vad kommer vi göra då?
Ja, exakt. Jag tycker det är viktigt att du nu säger vad händer när vi flyttar in det. För det är inte att den kryper in av sig själv. Utan att det är vi har val nu. Var vill vi att den får krypa in till exempel? Och var vill vi kanske inte tillämpa vissa saker? Alltså det är ju alltid... det är kanske också en sak som jag ser att... Ja, min historiska bakgrund gör väldigt stark i mitt synsätt på AI. Att jag skulle verkligen alltid fråga, alltså, vilka val gör vi som människor i interaktion med AI? Att man verkligen, att agensen ligger alltid hos oss människor. Och det är vi som nu kan välja vilken roll ska AI spela i vår framtid och i de samhällen som vi vill bygga. Och hur gör vi det? Så det tycker jag är en jättespännande fråga. Och här kommer vi nästan in i vår framtida podd.
Exakt, den filosofipodden vi kommer ha här sen när vi drar igång under hösten, hoppas jag. Nej, men detta är väldigt intressant om vi tar tillbaka på de här diskussionerna som vi haft tidigare i den här sommarserien och de här avsnitten nu, att förhandlingen, innovation är en förhandling. Innovation och teknikutveckling är en förhandling i vad vi kan göra och vad vi vill göra och vad vi får göra. Vi pratar om till exempel att EU AI Act är på förhandling nu. Det sker en förhandling mellan länder i hur vi vill att vi använder teknik, där vi ser en utveckling också, liknande utveckling här i Kanada eller i Nordamerika, där det verkligen är mänskliga förhandlingar för att vi har en evolutionär teknikutveckling. Så jag tycker att vi hade identifierat ett nytt element till vad vi ska fortsätta prata om. Men Francis, vad i den här förhandlingen då, så måste vi ju ha det här interdisciplinära, vi behöver ha de här andra grenarna av forskningen, inte bara AI-forskningen, men som en representant för humaniora och då historien, vilka råd skulle du ge till blivande AI-forskare som lyssnar in på det här?
Ja. Alltså om jag svarar verkligen som historiker, och jag är lite biased, men jag skulle ändå rekommendera varenda student att läsa brett och att läsa kurser på andra fakultet. Just historia tycker jag är så bra, för det ger en verktygslåda för att tänka kring data. Och det har vi verkligen sett nu under den senaste utvecklingen. Det är inte bara mängden av datan utan kvaliteten av datan. Och att kunna avgöra vad kvaliteten egentligen betyder, det är väldigt, väldigt viktigt. Och för att vara konkret, vad innebär det? Om man studerar eller pluggar historia, då får man en verktygslåda att ställa vissa frågor till data. Eller det som vi kallar för källmaterial. Bland annat, varför finns den här datan överhuvudtaget? Vem saknas i datan och varför? Och var kan man kanske, hur kan man hitta metoder för att balansera det? Inom historia vi pratar mycket om maktförhållanden. Alltså om du tänker dig vilka spår kommer ditt liv lämna efter? Och kommer man kunna bygga en representativ modell av ditt liv baserat på den datan? Förmodligen inte, för den datan som finns kvar är säkerligen kopplad till din relation till staten. För det är staten som har ett intresse att samla data om det. Alltså det är sådana frågor som historiker ställer. Så läs kurser på andra fakultet. Historia, antropologi, litteraturvetenskap och så vidare. Ett tips som jag fick när jag pratade med mitt team innan inspelningen var, de sa verkligen testa, programmera, bygga saker på öppna modeller, Hugging Face, PyTorch. Verkligen testa, prova. Och om du behöver hjälp, fråga antingen ChatGPT eller gå med i någon community. Som till exempel AI Nordics på Discord. Det hittar man när man går till ai.se. Det är alltså en community för natural language processing med ungefär 1000 medlemmar i hela Norden i dagsläget. Och där kan man ställa frågor. Och tredje tipset till studenter eller unga forskare skulle vara att kolla vilka möjligheter som finns till exempel på AI Sweden. Vi har olika talangprogram som riktar sig just mot till exempel gymnasie eller till studenter som precis har tagit studenten, men också till masterstudenter eller PhDs. Så kolla på hemsidan under talangprogrammen.
Och vilket råd ger du till forskarna inom humaniora för att väcka deras AI-lusta eller AI-nyfikenhet?
Ja, jag tror många är väldigt nyfikna från grunden. Att inte vara rädd skulle jag säga. Att lita på kompetensen som man får. Att det inte, inom humaniora, man pratar ganska ofta om mjuka och harda, soft and hard skills. Det är inga mjuka kompetenser som man har inom humaniora, utan källkritik, att ställa rätt frågor om data. Det är väldigt, väldigt konkreta kompetenser som behövs inom fältet. Och sen att vara öppet och experimentera innan man bildar sig en uppfattning om hur det här påverkar samhället. Alltså testa, experimentera själv.
Och det spelar ju rätt över då till egentligen ledarna som den här podden vänder sig om till. Eller den här podden är ju för ledare som ska bli nyfikna eller är nyfikna på AI. Vad vill vi skicka med dem när det handlar om språkmodeller och GPT-SV? Vad vill vi att de ska tänka på?
Att ha rätt förväntningar tror jag är väldigt viktigt. Och det innebär att man sätter sig in i ämnet, utbilda sig till en viss nivå. Man behöver inte själv kunna programmera de här modellerna, men man måste få en grundförståelse för vad de gör så att man kan identifiera rätt tillämpningar. Och verkligen att börja med att se potentialen att lösa vissa uppgifter istället för att vara rädd för riskerna. Men det krävs en viss insats att sätta sig in i det här fältet så att man har en nyanserad bild och kan fatta informerade beslut som i alla andra områden. Och sen ha nära kontakt med utvecklarteamen inom organisationen. För de vet vad som behövs för att verkligen tillämpa de här modellerna. Och det hänger också ihop med förväntningarna. De här modellerna kommer inte lösa alla problem imorgon. Utan det kräver ganska mycket insats att anpassa dem till verksamheten. Att anpassa verksamheten till att kunna implementera de modellerna. Så det kräver ju att man har kommit ganska långt i sin digitaliseringsresa till exempel. Att datan finns tillgängligt och så vidare. Så de tre punkterna, alltså vara nyfiken och utbilda sig, sätta sig in i ämnet. Prata, ha en nära dialog med utvecklarna. Och se potentialen och våga experimentera.
Och jag tycker att det här experimenterandet är så bra, för vi pratar ofta om det modiga ledarskapet, och det modiga ledarskapet innebär att man vågar ta risker. Att vi inte alltid vet outcome, men vad vi kan göra är att vi kan maximera och investera i för att vi ska försöka ha så bra utkomst som möjligt. Och det gör modiga ledare. Franci, tack så hemskt mycket för att du ville vara med och dela all din klokskap, all din visdom när det handlar om det här. Om man är nyfiken på GPT-SV och vill vara med i projektet eller vill ta en del i projektet, vad gör man då?
Det finns olika sätt och det beror också lite på var man står. Man kan alltid börja med att ta del av resurserna som vi tillhandahåller. Det finns till exempel inspelningar från seminarier. Vi har tagit fram träningsmaterial för mer icke-tekniker. Det har vi tagit fram i samband med den här expertpoolen. Så det materialet finns på hemsidan. Om man själv kan utveckla och programmera, då kan man få tillgång till modellerna. Då ansöker man helt enkelt via vår hemsida ai.se. Och sen kan man ladda ner modellerna från Hugging Face. Ett annat sätt att ta del är att gå med i den här AI Nordics community på Discord som jag nämnde. Även den länken hittar man antingen på myai.se eller på ai.se. Sista punkten, jätteviktigt, bidra med data kan man göra. För det som vi har sett nu under utvärderingen av de befintliga modellerna, det är att vi har fått stort respons på hur viktigt det är att det finns svenska modeller byggt på transparenta sätt i Sverige som kan användas lokalt på egna servrar och så vidare. Men för att de här modellerna ska bli riktigt, riktigt bra och kraftfull, då behövs det också svensk data. Så i princip alla organisationer i Sverige som vill utnyttja de här modellerna kan också bidra med träningsdata. Så ju mer träningsdata de här modellerna ser, desto bättre blir modellerna för alla. Och då går det jättebra att ta kontakt med oss om man vill utforska möjligheterna att vara med verkligen och bidra med data till den vidare utvecklingen.
Jag är väldigt glad över att ha dig med i mitt team, i vårt team för det vi gör i Sverige, framförallt för att vi tar det här ansvarsfulla greppet om det och titta på inte bara på modellutvecklingen utan också då såklart vad som, eller teknikutvecklingen, utan också vad som går in i de här modellerna och vad som kommer ut av modellerna. Så Franci, tack så hemskt mycket. Du ska få gå på väldigt välförtjänt semester. Och så kommer vi ha all anledning att komma tillbaka till detta snart när vi har än mer resultat att dela med oss.
Ja, det ser jag mycket fram emot.
Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket.
Du som lyssnar på det här är ju uppenbarligen nyfiken på AI och vad AI kan göra. Så vill du veta mer om det svenska AI-ekosystemet så tycker jag att du ska surfa in på ai.se. Där hittar du mer information om oss på AI Sweden och det arbete vi gör. Och har du frågor och funderingar så får du gärna höra av dig till mig. Du hittar mina kontaktuppgifter här i show notes tillsammans med länkar till innehåll som vi pratade om i dagens avsnitt. AI för ledare är en podcast av AI Sweden med mig Peter Kurtzfeldt. Vi hörs nästa gång.